När alla snackar om vi vill inte ha fake news och alternativa fakta. Nej, men vad fan ska vi ha istället då? Vad är det? Försök definiera det, försök förstå det. Försök få journalisterna att förstå det. Men inte minst få publiken att förstå det. Och att därmed så att publiken kan ställa krav på journalistiken. Nej, jag vill inte ha någon som hittar på själv. Utan jag vill ha någon som efter bästa förstånd försöker förmedla det som är intressanta nyheter som jag behöver för att förstå och orientera mig i min omvärld.
Välkommen Erik Fichtelius till Novus podd Sanity Check.
Tack så mycket.
Och det här är faktiskt första avsnittet nystarten 2023. Det var en paus i några år, men nu känner jag dags att starta igen. Men Erik, de som mot förmodan inte vet vem du är, kan du berätta lite kort?
Ja, många som är under 50 vet inte vem jag är eftersom man glöms bort snabbt i den här branschen. Jag har jobbat inom public service hela mitt liv, nästan. Jag började på UNT 1967 när tidningen fortfarande höll till på Gamla torget i Uppsala och sattes i bly och trycktes i källaren. Så jag har varit med ett tag. Sen var jag på lokalradion, sen var jag på Ekot som reporter och ekochef i många år. Sen var jag på Aktuellt som politisk reporter och kommentator. Sen startade jag 24 direkt på SVT. De sänder direkt från politikens värld. Och sen så var jag vd på UR. Innan jag gick i pension för några år sedan, då utredde jag bibliotekens framtid. Under tiden har jag hela tiden hållit på att skriva artiklar och kolumner och ganska mycket böcker.
Mm. Ja, och jag är så glad att du ville komma hit. För att jag har gått och tänkt på ett ord som jag också fått reda på att det var du som var uppfinnare till eller skapade. Och det är ordet konsekvensneutralitet. Och det där är ett ord jag hörde. Så fort jag började träffa journalister i min roll så hörde jag det nämnas lite då och då. Men kan inte du kort bara förklara vad det är utifrån dina ord?
Egentligen är det ett sätt att operationalisera begreppet saklighet och opartiskhet. Och det handlar om att när man väljer nyheter, och det är väldigt svårt att förstå hur det går till. Jag har försökt förstå det hela mitt liv på en massa olika sätt, men själva nyhetsbegreppet är svårfångat. Men en nyhet är förändring. Och den kan vara plötslig eller långsam. Men den ska också vara av intresse för en publik. Eller för relevant för den tilltänkta publiken. Och nyheten ska också kunna gå att återberätta. Det är ju nyheter som vi inte ser eller förstår också. Så att en nyhet är förändring som är intressant och relevant. Men den ska inte vara vald för att vara normativ. Mm. Du är inte som nyhetsreporter, så det är inte du som ska tala om hur saker och ting ska lösas. Du ska peka på problemen. Ja, det är en lång bakgrund till att konsekvensneutralitet betyder att nyhetsrapportören ska stå neutral i förhållande till vem som gynnas eller drabbas av en nyhet som är sann och relevant. Mm. Det är lätt att säga, det är svårt att leva upp till.
Ja, men precis, verkligen. Och jag har ju själv då, när jag själv försökt lyssna på det här och tänka lite, att jag fick ihop det till på något sätt att om det är en företagsledare som har gjort någonting som gör att han eller hon skulle kunna bli av med jobbet eller få problem med sin familj, så kanske ska du ändå kunna rapportera om det här. Förutsatt att det finns ett nyhetsvärde i händelsen.
Att det finns ett allmänt intresse, men då finns det en otroligt viktig avsteg från det här som ju handlar om pressens och även därmed radio och tvs etiska regler. Där det uttalat står att man av hänsyn till individen ska tänka på konsekvenserna utav en publicering. Av till exempel, vilket innebär att en nyhetsreporter ska avstå från att publicera uppgifter om namn, etnicitet, kön, sexuell eller politisk läggning eller inriktning, om det inte finns ett starkt allmänintresse för detta. Vi namnger inte brottsmisstänkta eller brottsoffer, och vi talar inte om deras etnicitet eller sexuella läggning om det inte finns väldigt starka skäl att göra det. Så det är snarare undantagsfall.
Just det. Ja, men det har du helt rätt i. Verkligen. Och även om jag upplever att just det där har blivit oftare och oftare man gör namnpubliceringar just nu kring individer. Men det kan ju vara en subjektiv sak. Jag har hört diskussioner också om det finns på Flashback så är det redan ute och att man då känner att det borde namnpubliceras mer. Men det är ju en subjektiv upplevelse sannolikt.
Anekdotiskt vetande.
Exakt.
Men alltså varje ansvarig utgivare i den mån den finns där tar ju självständigt ställning till publicering. Att det finns på Flashback är ju inget motiv för att göra detta. Jag kan ett absurt exempel. När jag var ekochef så skulle vi ju sända rättegången mot Christer Pettersson.
Mm.
Jag tyckte som ekochef att vi på det stadiet när han åtalades skulle namnge honom.
Mm.
Vilket någon tidning gjorde. Så att arbetet tror jag det var.
Mm.
Så att namnet var ju känt. Och jag tyckte att det fanns starka allmänna skäl att man ger honom. Han var redan då en historisk person. Men samhällsredaktionens ansvariga utgivare på radion tyckte inte det.
Mm.
Aktuelltchefen och rapportchefen tyckte inte det. Juristerna på Sveriges Radio och TV sa som jurister brukar göra. Man kan göra si eller så, ni får bestämma. Då var det läget att jag tyckte att han skulle namnges. Men det skulle bli väldigt konstigt institutionellt. Om Sveriges Radio som av allmänheten uppfattas som en enhet. Så har vi Dagens Eko som säger Christer Pettersson. Och så sekunden efteråt så kommer samhällsredaktionen som talar om 42-åringen. Och i Rapport och Aktuellt så talar man om den åtalade eller något sånt där. Det skulle ju skapa bara förvirring. Så då böjde jag mig för, det var ju mitt beslut som utgivare, böjde mig för majoriteten. Och när vi sen direkt sände rättegången som vi gjorde, så var det jag som ekochef som satt och tryckte på en knapp som pep så fort de sa Pettersson i rättssalen. Så jag satt och pep censurerade fast jag egentligen tyckte att man inte skulle göra det. Därför att ibland är det inte bara en enskild redaktion, man måste ta hänsyn till sammanhangen.
Mm.
Men så långt var det ju då att majoriteten av mediekåren då valde att inte namnge honom förrän det hade kommit en dom i tingsrätten. Det var ju inte lagakraftvunnen. Mm. Men när domen i tingsrätten kom, då namngavs han ju generellt.
Just det.
Fast alla egentligen redan visste vad han hette. Mm. En väldigt märklig situation.
Ja, men precis. Och jag kommer just nu att tänka på ett annat exempel under MeToo-perioden.
Mm.
Där vi gjorde en undersökning. Det kan ha varit åt SVT alternativt i samband med det här. För vi jobbar ju med många redaktioner. Jag minns inte alltid. Ibland gör vi gör ganska mycket undersökningar själva. För att jag försöker förstå saker. Vilket gör oss kanske lite annorlunda jämfört med hur man kan tänka sig.
Gör dem på späck alltså.
Ja, men faktiskt. Nej, men just för att jag vill verkligen försöka förstå. Men i det här fallet så var det då att för då var ju diskussionen om de här namnen är ute på Instagram.
Mm.
Så då vet alla. Sen gick det ut i media. Mm. Så att det blev då en allmän sanning om vilka personer det handlade om. Och sen undersökte jag, var har du fått reda på de här namnen.
Mm.
Och majoriteten av svenska folket sa i SVT, har jag för mig. Alltså i vanliga nyhetsmedier. Så att bara för att det fanns på Instagram betydde inte att, och där är ju då det att du journalisterna som var så inne i den här frågan såg det på Instagram, men nu har alla sett det. Och glömde sin egen spridningsmakt egentligen. Där de flesta går inte in och tittar på de här Instagram-ägarnas konton och läser, utan man fick höra det från första gången i traditionell nyhetsmedia.
Ja, så ja. Allt som är offentligt tillgängligt är ju inte publiceringsbart. Nej. Om du ser en person som är anhållen, alltså långt innan du har ens ett åtal, det är ju en offentlig uppgift. Mm. Så vill du veta det, att en skummis på Sveavägen som heter Torbjörn har blivit anhållen av tingsrätten, så kan jag ju ta reda på det. Men då får jag ju göra det själv genom att kolla på tingsrätten. Men det är ju inget det är inget skäl att offentliggöra det därför att man får reda på det. Sen säger du att jag har det ökat eller minskat. Det där tror jag man behöver kvalificera. Om du tittar på svensk press på 30-talet, då namngavs ju regelmässigt både misstänkta och brottsoffer. Mm. Så som sker i brittisk tabloidpress idag. Sen har vi ju skärpt upp det här regelverket till just de här ganska strikta publiceringsetiska reglerna. Som är ju till för också att skydda anhöriga. Och familjer och kretsar så att säga. Så att det där tycker jag det är en legitim. Det, på min skala av konsekvensneutralitet så är det där en legitim inskränkning som rör individers frihet och integritet. Sen finns det på den andra skalan som är intressant, som då handlar om en nations överlevnad ungefär. Va? Men, så det intressanta är ju hur drar man gränserna och hur resonerar man kring det. Det är det jag försöker kvalificera när jag skriver om det. Va?
Mm. Ja, men precis. Och du har ju skrivit en bok om det här som heter Äkta nyheter. Den kom ut för ett par år sedan. Och har ni inte läst den så gör det, för det är väldigt intressant. Det finns både mer ingående kring dina tankar kring konsekvensneutralitet, utmaningar kring det, men också många väldigt intressanta journalistiska historier. Jag tyckte mycket om dem.
Men vad roligt att höra. Jag fick skrivhjälp utav Ålevangeliet. Alltså där författaren blandar personliga erfarenheter och berättelser med världsläget och forskningen. Och det försöker jag göra. Jag lyckas inte lika konsekvent som Ålevangeliet. Men i alla fall det hjälpte mig att komma igång kreativt. Alltså att, ja, det här har jag varit med om. Det här säger forskningen. Och det här är anekdoter från livet på Ekot och Aktuellt och så vidare.
Nej, men jag tyckte det var, jag uppskattade det väldigt mycket. Jag tyckte det var väldigt roligt att lyssna på det. Och även om man på ett sätt skulle kunna tänka att bara ditt förord egentligen betade av hela konsekvensneutraliteten utifrån definition.
Ja.
Men sen resten gav ju djupet i det och problematiken. Och just det här medielogiken också, som jag utifrån undersökningsbranschens perspektiv har ju varit väldigt nära den. Vi har minst en undersökning som publiceras varje dag. Det är helt galet. Och det är ändå bara en liten del av det vi gör. Vi gör kanske 800 undersökningar om året. Jag gör inte alla, tack och lov. Men vi får en väldigt bra bild av hur byggs åsikter i offentliga rummet. Vad är orsak och verkan? Och hur... Ja, det är egentligen två grejer. För det första, som jag då inser ur ett nyhetsjournalistiskt perspektiv där jag har varit väldigt aktiv, är att en nyhet måste ju vara baserad på en sanning. Det vore
det
bra.
Vi i alla fall förstår idag.
Ja, men exakt. Och det går in i en hel del i boken också. Men i min värld och undersökningsbranschen så går det att göra undersökningar. Ingenting är ju 100% sant. Det kan du ju inte aldrig säga, men det är den här bästa bilden av sanningen idag. Mm. Och i vår värld har vi statistiska metoder som gör att vi kan säkerställa det med i alla fall 95% säkert att det är så här inom felmarginalen.
Carl Bernstein, Watergate-avslöjaren, använder en underbar formulering konsekvent. Han säger the best available version of the truth. Alltså den för tillfället bäst tillgängliga versionen av sanningen.
Ja.
Den kan ju ändra sig när vi får reda på mer.
Ja.
Men det är ett ödmjukt förhållningssätt. Jag har ett helt kapitel här om sanningsbegreppet som jag har pratat mycket med Åsa Wigfors om och utgår från hennes böcker. För det där är ju svårt. Timothy Snyder, den här amerikanska historikern och demokratiförfattaren. Han var på Svenska Akademin nyligen och han sa att journalistikens uppgift är att speak power to the truth.
Mm.
Eller speak truth to the power.
Ja, just det.
Och då är det frågan, vad är, så måste man ju kvalificera, vad är sanning då, så att säga. Och då kommer man in på sanning, så kommer man in på, vad är opartiskhet då? Och så är man där på, nej men jag ska inte välja det här bara för att det ska påverka åt ett visst håll. På så sätt har ju det jag resonerar kring väldigt mycket bäring på det du gör när du mäter opinioner. Jag publicerar det här för att jag finner det sant och relevant för min publik. Inte för att påverka opinionen på det ena eller andra sättet. Även om opinionen påverkas av det. Men väljer jag ut det i syfte att få en viss opinionsmässig effekt. Ja, då har jag ju lämnat journalistikens skrå för att bli propagandist. Eller aktivist.
Ja, men precis. Och det där är ju faktiskt en dimension i det här också. Men jag inte minns fel så tog det upp även faktiskt DN i boken och Greta Thunberg. Och jag insåg nu också att DN är väldigt stolt över att jobba med agendasättande journalistik. Vilket ju då är en konstig gråzon i det här. Eller?
Ja, det beror på vad man... Det är så roligt när man... Akademiker är ju så bra på att, ja, vad betyder det?
Ja.
Vad menar man med agendasättande? Man kan ju mena två olika saker.
Ja.
Man kan ju mena att agendasättande är meningen att vi tycker, vi vill sätta klimatet på agendan därför att agendan är, klimatet är viktigt för att förstå vår omvärld. Utan att ha en lösning på hur vi ska fixa klimatet. Så att det är ju en nyhetsvärdering i den agendasättningen. Vi rapporterar väldigt mycket om klimatet därför att det är viktigt för vår publik om de ska kunna förstå och orientera sig i sin omvärld som är ett generellt krav på journalistiken. Men om agendasättandet innebär att ja, vi ska rädda klimatet genom att ha den här skatten eller den här reduktionsplikten hit eller dit, ja, då är du ju inne på det normativa fältet. Så jag uppfattar nog att DN med sin agendasättande där menar att de lyfter en fråga som är viktig för sin publik, och det är ju legitimt.
Ja, just det.
Så tänker nog också med Ekot och Aktuellt och sådär, ja, men det här är viktiga frågor. Det där förändras över tid.
Konstruktiv journalistik pratas det om en hel del nu. Och då är också frågan, börjar vi då gå in på lösningsförslagen där? Eller är en, ja.
Konstruktiv journalistik är en jättespännande utveckling. Jag tycker mig se i Aktuellt och Rapport nu att de ägnar sig åt det här. Det har sin ursprung i den danska de danska tv-nyheternas nyhetschef. Satt en fredagkväll med sin familj och tittade på det egna nyhetsprogrammet med en bajer i handen. Och det var ju elände, elände, elände. Och det var elände, elände, elände. Och det ofta är ju liksom en negativ nyhet i den meningen. Mer vanligt förekommande i nyhetsbedömningen. Men tänkte, vad i helvete håller vi på med? Och det är ju bara liksom... Om nyheter är förändring... Så kan ju nyheten vara en förändring som innebär att det har blivit bättre. Så att bara ha dåliga förändringar blir ju ett ganska statiskt synsätt på det här. Och det här är det, är man nyhetsledare, alltså redaktionschef eller motsvarande, när man möter sin publik så är det alltid första frågan, varför har ni inga positiva nyheter? Och då har jag alltid i det sammanhanget brukat svara, jaha, är det positivt om det regnar? Eller om det är solsken. Ja, det beror ju på om du är bonde eller researrangör. Så det är väldigt svårt att... Och där när forskare ska mäta det här, ja, hur ska vi koda? Vi har kodat alla positiva nyheter till vänster och negativa nyheter till höger. Ja, det går ju inte. Det beror ju på publiken. Vem du är och din utgångspunkt. Så att positiva nyheter operationellt är hopplöst. Teoretiskt hopplöst. Men konstruktiva nyheter. Jag tror att det första inslaget de gjorde på danska TV när de började med det här, det var ett äldreboende på norra Själland. Mm. Där de hade infört ett nytt schema för personalen. Och det schemat var ju en förändring. Det var alltså en nyhet. Schemaförändringen hade inneburit att det hade blivit billigare för kommunen, bättre för de gamla och bättre för de anställda. Mm. Men det var ju, trots att det hade blivit bättre, så var det ju ändå en nyhet. Mm. Som ingav någon slags hopp.
Mm.
Och det var ju inte så att de gjorde det här för att nu ska alla göra som de har gjort på norra Själland. Utan den här förändringen är positiv. Och om du tittar uppmärksamt idag på Aktuellt eller Rapport, så nog, det här har ju spritt sig över hela världen från Danmark. Det har kommit ut böcker om det. Det har varit seminarier om det. Så reportrar och redaktionsledningar har gått på kurser i konstruktiv journalistik. Och nu tycker jag mig se, så bara som tittare hemma i soffan, att det är väldigt ofta de har det som skulle kunna kallas för konstruktiva nyheter. Det hade en lösning som var ganska bra och som gjorde att det blev bättre.
Mm.
Och det är fullt, det är liksom ett vidare sätt att se på en nyhet. Ja, en förändring, plötslig eller långsam, behöver inte vara dålig.
Mm.
Och folk blir lite gladare av att se det här.
Ja, nej, men det är sant. Och själv är jag nog av den uppfattningen att inga nyheter är goda nyheter.
Nej, men nej. Alltså, hur kan du säga det?
Nej, men, det är ju den gamla sägningen egentligen. Mm. Alltså, har du inte hört någonting, det är bra. Men jag också, just för vi har gjort väldigt många undersökningar om synen på nyheter, synen på samhällsutvecklingen och så. Och jag tror en sak som nu, jag tror också man kanske tänker att det kan vara konstruktiva nyheter, är egentligen, men det som jag tror skaver mest är att det är väldigt mycket fokus på snabbhet. Att tekniken har gjort det så pass lätt att vara väldigt snabb och livesända. Mm. Och jag tror aldrig du som journalist känner att du jobbar hårdare när du livesänder. Även om du kanske inte jobbar effektivt, så jobbar du väldigt hårt. Men det skapar en känsla av att det kan hända vad som helst, när som helst. Och breaking news då, på något sätt, if it bleeds, it leads, är ju också den här nyhetsvärderingsdefinitionen som är väl funnits hur länge som helst. Men just är att ett potentiellt hot kan leda till en livesändning, vilket gör också att nu är det på. Det kan hända när som helst, men vi är beredda att filma. Men förklaringarna kommer väldigt sällan. Och när en, alltså i och med att man också jobbar väldigt hårt på att toppa med livesändningar, eller toppa med den absoluta händelsen just nu, med misstänkt bomb på tågstationen, så kommer den komma väldigt högt upp. Sen finns det kanske de här konstruktiva nyheterna lite längre ner och lite andra, men det man toppar med, det är oftast plötsliga händelser som kan vända upp och ner på din världsbild. Jorden kan gå under just nu, mer eller mindre. Men man får väldigt sällan förklaringen. Jag tänker förut när nyhetsdygnet faktiskt hade en begränsning på grund av tekniken. Tidningen hade tryckpressen. Mm. Du behövde faktiskt verkligen trycka tidningen och sätta den i bly. TV hade sina sändningstider, att Rapport var 19.30. Mm. Det var bara då. Och kvällstidningen hade sin slott. Radion hade ju sina och så vidare. Så fick du ju vara lite mer kreativ kring att hitta olika nyhetsvinklar kring samma händelse.
Mm.
Så passade in timingmässigt för en redaktion, ja, då kunde de få vara först tidsmässigt. Men sen morgontidningen dagen efter kanske fick ha sina vinklar, lite mer förklarande och resonerande kring samma händelse. Nu har de andra, våg två i en nyhetsrapportering i princip alltid försvunnit eller tryckt så pass långt ner så att den döljs av nästa omedelbara händelse. Och det där tror jag är liksom, i min värld, en röd tråd när jag ser hur allmänheten reagerar på nyheter. Är att det skapar en väldigt stor känsla av osäkerhet. Att det finns ingen stabilitet. När pandemin kom, det var ju en stor grupp som trodde att jorden skulle gå under vilken sekund som helst. Och sen så plötsligt kom pandemin och tänkte, nu går den under. Och en del kanske blev glada. Men jag kände, nu har jag äntligen, jag är beredd. Ja, för vilket är en konstig effekt som sker hos människor också. Är du redo, då kan du nästan vara nöjd när det kommer liksom. Men sen händer ju ingenting, vilket skapar en väldigt stor tilltro till statsapparaten, till socialdemokraterna gick upp i förtroende för att Sverige var stabilare än vad det lät. Så det gav liksom en helt, oj, det var inte så illa som vi trodde, skönt. Medan nyhetsmedia hade legat och tryckt på, men sen så gick inte jorden under. Men det där skapar nyhetsmedias bild där i och med att man fokuserar så väldigt mycket på snabbheten tack vare tekniken kanske, men tack vare att du konkurrerar med alla nyhetsredaktioner samtidigt. Det fanns ingen uppdelning. Så omsluts du nu av potentiella katastrofer som du inte ens visste fanns igår. Ja.
Som kanske inte ens är en nyhet när det är. Jag kommer och besökte CNN i Atlanta alldeles när de var nystartade. Jag skulle se hur de använde datorer i nyhetsförmedlingen. Jag var i början på 80-talet och jag tänkte att det skulle... Tänk om man kunde ha datorer när man gör radio- och tv-program. Det visade sig att de var ju först med det mest vettiga nyhetsdatasystemet. Men när jag var där var det plötsligt mycket dramatisk nyhetsdirektsändning. De bröt alla sändningar. Det var just en bombväska någonstans. Och det var dramatiska bilder de körde fram. Bombvagnar och grejer. Det var flera timmars direktsändning om den där väskan som desarmerades. Och som visade sig sen innehöll ingen bomb. Det var bara en vanlig väska. Mm. Så att när den här dramatiska livesändningen var slut efter flera timmar så var det ingen nyhet överhuvudtaget. Nej. Och det där är ju ett jätteproblem. Mm. Hellre rätt än först skulle jag nog vilja säga som regel. Men där är vi inte idag.
Nej.
Utan då får vi en massa nonsensinformation som visar sig vara obehövlig. Och det som har hänt är ju att grindvaktarfunktionen, det som medieforskare fram till internets stora eller sociala medier stora genombrott verkligen kunde ägna sig åt att forska, grindvaktarfunktionen, den är ju helt borta. Mm. Och den skulle nog behöva stärka sig. Nej, men jag lyssnar på Dagens Eko eller läser Dagens Nyheter för jag vet att det finns en stark grindvaktarfunktion. De publicerar om det verkligen är någonting. Mm. Inte bara någon liksom nonsensväska som inte ens innehöll en bomb. Va? Mm. De har tagit upp min tid med en massa blaj. Mm. Men det som kommer ut i den här direktsändande världen blir då besvärande brus. Mm. Så att nu låter man kanske som en gnällig gammal gubbe när man säger det förstås. Men det jag uppskattar som nyhetskonsument är ju just när det är medier med stark grindvaktarfunktion. Mm. Mm. Det här är liksom processas. Det finns en bok som heter The Elements of Journalism av Rosenstiel och ytterligare en amerikansk författare, den kanske viktigaste journalistikboken. Mm. Och det, de har en lista då med ett antal punkter, vad är journalistik och nyheter. Och de säger, men deras första punkt är att nyhetsförmedling är en process för verifikation.
Mm. Just det.
Och då är det en kollektiv process och då är det någonting mer än en livesändning av en icke-existerande bomb.
Det som jag lite märker mer och mer, och vi har gjort undersökningar, delvis att det är inte bara du som kan vara en gammal surgubbe, utan de flesta svenskarna, vad de förväntas av media är granskning, förklaring, alltså de här klassiska definitionerna av god journalistik, en förståelse och en granskning av makten. Livesändningar, direktsändningar kommer otroligt långt ner på listan. Det är inte det, och inte debatter heller. Och det här opinionsmaterialet som man jobbar väldigt mycket med, som ju engagerar en liten klick, så det fungerar väldigt bra på sociala medier, alltså ledarsidor och sånt, för man jobbar ju med sin egen fanbase på något sätt. Det är ju ingenting som allmänheten förväntas att egentligen nyheterna ska jobba med. Egentligen vill man ha den här grindvaktsfunktionen. Sen är ju utmaningen med pengar, det är ju liksom såklart. Alltså medias ekonomi är någonting för media att fundera på. Såklart. Även om jag ser en massa ljuspunkter nu också. Nu när man gått från annonsaffären, som ju då sociala medier egentligen tog bort från dem. Grovt förenklat är inte hela sanningen, men det är enklast att säga så. Och gå över till att man inser att nyheten måste ha ett värde så att man vill ha en prenumerant. Där var ju DN nog en av de första som verkligen gjorde det här ordentligt. Vilket är en väldigt bra initiativ, men nu ser jag andra medier följa också. Då börjar ju också värdera nyhetsinnehållet på ett annat sätt. Mm. Nyheten är inte längre bara en allmän gods som ska sälja annonser. Så att jag ser en positiv trend där. Vilket också gör att du kanske inser att en livesändning inte ger så mycket. Om Folkhälsomyndigheten livesänder, vad är mitt värde att livesända också?
Men det handlar ju lite grann om vad det är. Det är klart att en fotbollsmatch eller en tennismatch är jättespännande, men efter en halvtimme så är det inte lika spännande längre.
Nej.
En riksdagsdebatt är mer, det ligger någon slags egenvärde i den här, när vad som helst kan hända, det är live nu. Så att det är svårt att säga generellt att livesändningar är dåliga. Det handlar ju, det handlar om vad det handlar om, en sport eller en direktsänd debatt, ett Almedalstal. Jag har ju en stor del av min journalistiska karriär har jag bland annat argumenterat just för direktsända evenemang, alltså C-SPAN-modellen, sänd från riksdagen, sänd från de politiska partierna, sänd Almedalstalen. Jag var ju hånad av många kollegor runt, vad det är för vrämja tv. Alltså. Nej, men och då säger jag att om vi nu har tekniska möjligheter att livesända Palmerättegången, riksdagen, politiska partier, gör det då som ett komplement till urvalssammanfattningar i Dagens Nyheter, Svenskan eller Ekot och Rapport, så att säga. Och jag argumenterade mycket med min pappa om det här, som jag sa, men pappa, du kan ju följa med debatten på ett helt annat sätt. Ja, nej, jag vill att sådana som du ska sammanfatta det här åt mig. Ni får vara mina betjänter i det avseendet. Och jag orkar inte se alltihopa. Men bra, men om du då kan välja båda så är det bra.
Ja.
Och då blir det också ett korrigering. Om jag som reporter systematiskt skulle snedreferera en debatt utifrån någon slags politisk icke-konsekvensneutral hållning, så kan ju då publiken, om de kan se debatten i sin helhet, välja bort mig om det visar sig att jag bara ägnar mig åt förfalskningar. Eller som det nu är, okej, det kommer en dom, det kommer en utredning, det kommer en rapport, det kommer en proposition. Ja, jag kan få sammanfattningen i DN eller Ekot, men jag kan faktiskt med ett enda knapptryck ladda hem pdf-en själv. Och det tror jag skapar ett tryck på en sakligare journalistik, för att då är det lättare att avslöja förfalskarna.
Och det tror jag du har rätt i. Och jag håller helt med dig. Det som jag nog tänker framförallt på är medias arrangerade debatter och livesändningar. Där de egentligen inte hade behövt göra det. Utan istället säga, men där jag tror att, alltså, där, för att jag ser också, en majoritet av svenskarna tror nu att media skapar en bild av samhället som media själv föredrar. Och det där är en då blir man en politisk aktör. Och det är en majoritet av svenskarna, det är inte bara Sverigedemokrater. Det är också en stor andel av Socialdemokraterna och Moderaterna också som anser att media nu är en egen politisk aktör. Det betyder inte att de är Socialdemokrater och Moderater, men de har en egen politisk agenda. Och det där oroar mig ganska rejält. Och jag inser att en del av det här handlar om jakten på snabbhet. Plus jakten på att vara den som bygger upp arenan. Istället för att granska.
Det är det att man ställer sig själv i. En tendens är ju att någonting stort har hänt. Ja, vad är det som är på första sidan i tidningen? Ja, det är ju kommentatorns bild av det hela istället för det referatet. Alltså referatet har ju hamnat i strykklass i den mera narcissistiska nyhetsförmedlingen, kan man ju kalla det istället. Va? Och det där är problematiskt i den meningen att journalisten träder in som en aktör på ett annat sätt. Man får inte höra vad de tycker och tänker själva, utan det ska omtolkas. Det här var en del av kampen för direktsändningar. Nej, men om nu en partiledare har ansträngt sig i en månad med sina medarbetare för att hålla ett bra tal i Almedalen, då vill jag faktiskt ta del av det. Mm. Inte min eller KG Bergströms omtolkning av det hela. Och det där, då blir ju det en maktförskjutning. I den meningen så talar jag för en annan maktförskjutning, så att säga. Men fortfarande, man behöver ju den här kritiska granskningen. Mm. Om någon står och talar i en timme så måste man ju också försöka sätta in ditt sammanhang, jämföra med vad vederbörande har sagt förut och vad faktakollar det hela, sanningskontrollerar det hela och kommenterar det från den aspekten. Mm. Men den sortens kommentar ska ju vara icke-normativ. Den ska vara förklarande. Men det är inte jag som ska ange lösningen. Det är inte jag som ska säga att skatten ska höjas eller sänkas. Men jag kan tala om vilka konsekvenser det får.
Ja, men precis. Och där har ju egentligen en annan del det här som jag minns. Det var väl ett par valrörelser sedan. Men också att det man jobbar mer och mer är att man får ett uppsnack inför. Man ser det som ett sportevenemang. Ja. Och sen när debatten är slut, då ska man även tala om vem som har vunnit. Ja. Och vilket ju blir otroligt problematiskt. För då görs ju faktiskt media till domare på sin egen arena.
Men det bidrar väl ni opinionsundersökare till. För ni gör ju snabbenkäter. Vem vann matchen? Se resultatet här.
Så exakt. Nej, men det är inte bättre.
Kasta inte sten i glaset.
Nej, men det finns en nyansskillnad där. För det första så är det ju då de som faktiskt tittade efteråt. Men sen, jag kan ju säga att vi har ju slutat göra de där.
Ni har det.
För att det finns en ganska politisk slagsida i vilka som tittar på de där debatterna. Så när vi gjorde det några gånger med SVT och insåg att det här blir inget bra. För att då, alltså, det är mer högutbildade som tittar på debatterna. Då blir en politisk slagsida åt något håll. Så urvalet blir skevt.
Okay.
Så det blir ju inte hela svenska folket. Så helt plötsligt, jag förenklar jättemycket för att jag minns inte det. Men det var fler moderater än socialdemokrater. Mm. Medan socialdemokraterna är större bland väljarna. Vilket gör att det blev svårt att förhålla sig till det här. För tittarbasen är ju inte jämnt fördelad över de som faktiskt går och röstar. Så vi har tonat ner det där för många, många år sedan. För att det där inte blir svenska folkets bild.
Nej, för när ni presenterar det så skulle det ju vara med statistiskt säkerställda metoder.
Ja, men och egentligen var det inga problem med metoderna förutom att det var inte svenska folket, det var tittarna.
Nej,
och tittarnas skevhet blev i snabbheten sen svenska folket i nyhetsrapporteringen.
Ja.
Även om vi försökte, nej men vänta, det här är tittarna, så är det någon som snubblar på och säger det här är svenska folkets dom. Även om jag kan mer acceptera när svenska folket säger vad de tycker än när en expertkommentator säger innan man har fått reaktionen. Ja. Men jag håller med dig och jag vill inte vara en del av det där heller. Vilket vi har inte gjort det här på många, många år av den anledningen.
För intressant.
Däremot finns det ju andra undersökningsföretag som gärna gör det.
Men när man då gör det med självrekryterande paneler blir det inte ännu värre?
Jo, det blir total katastrof på alla håll och kanter. Mm. Alltså det, du kan inte säga någonting.
Nej.
Du vet inte ens om de bor i Sverige. Det kan vara ryska måttar.
Ja.
Och det där är ett jätteproblem och det är ju det jag har ju varit väldigt aktiv kring det här med en undersökning kan vara nyhet om den är alltså förutsatt att den säger någonting.
Ja.
Så att jag har ju varit väldigt aktiv och sätta checklistorna i media som gör att det är bara Aftonbladet nu som har accepterat självrekryterade paneler som en del i nyheten trots att du överhuvudtaget inte kan prata om medborgaren i helhet.
Nej.
Men det jag inser i det här, som jag kommer snart släppa en undersökning om det här också, att det här handlar om synen på makten också. Om makten, till exempel nu, preliminära siffror, men det är ändå intressant. 30% av Sverigedemokraternas sympatisörer anser att journalisten är den mäktigaste som finns i Sverige. Alltså mäktigare än politiker och mäktigare än företagsledare. Mm. Men man har inget förtroende för dem. Och då blir det problematiskt, för då ser man en makthavare, en riktig makthavare, den mäktigaste som finns i Sverige, som inte tar ansvar för sin makt.
Men det går som en röd tråd genom vårt samtal. Det här är ju ett hot mot demokratin. Mm. I det här läget, när journalistik ifrågasätts på det här sättet, man gör en sanningssägare till folkets fiende. Mm. På något cyniskt eller manipulativt sätt.
Mm.
Men om man då inte försvarar tydligt på redaktionsledarnivå det här uppdraget fotat i liksom, ja, en egentligen en liberal syn, en liberal presstradition.
Mm. Mm.
Att vi ska speak truth to power, vara opartiska och vi ska vara sakliga efter bästa förstånd, inte ha en egen politisk agenda i det här.
Mm.
Om vi luckrar upp det här och tillåter det, ja, men det är, du får starta lite insamlingar eller du får hjälpa den och den och det är ju goda skäl och så vidare. Om vi då inte försvarar de här grundvärdena i det som många, tror jag faktiskt, det finns undersökningar som visar att unga journalister tycker att med objektivitet, det hör ju till mossigheten.
Mm.
I själva verket, objektivitet betyder opartisk och saklig.
Mm.
Och det är kanske svårt, det kanske till och med omöjligt i många sammanhang. Men som ett ideal och något att sträva efter och ställa som ett krav är fullkomligt rimligt. Och då måste redaktionsledningar och medieägare försvara denna etik.
Mm.
I förvaltningssammanhang så det genomsyrar ju hela statsförvaltningen och förvaltningslagen.
Mm.
Varje offentlig tjänsteman ska utöva sitt ämbete opartiskt och sakligt. Mm. Så det gäller ju inte bara för public service.
Nej, absolut.
Utan, och det gäller också för en nyhetsförmedling i DN och Svenskan. Mm. Jag förväntar mig och vill att reportern inte ska ha en egen agenda.
Mm.
Att i hemlighet försöka påverka mig. Du ska vara opartisk och saklig.
Mm.
Då blir du trovärdig. Då blir du svårare att falla offer för hat och hot. Eller att bli förvandlad till folkets fiende när du inte är det.
Mm.
Och därför är det viktigare än någonsin att man försvarar det här. Det är ju därför jag har skrivit en bok som heter Äkta nyheter. Mm. Därför att när alla snackar om vi vill inte ha fake news och alternativa fakta. Nej, men vad fan ska vi ha istället då? Vad är det? Försök definiera det. Försök förstå det. Försök få journalisterna att förstå det. Men inte minst få publiken att förstå det.
Mm.
Och att därmed så att publiken kan ställa krav på journalistiken. Nej, jag vill inte ha någon som hittar på själv.
Mm.
Utan jag vill ha någon som efter bästa förstånd försöker förmedla det som är intressanta nyheter som jag behöver för att förstå och orientera mig i min omvärld.
Mm. Ja, men precis, exakt. Och jag håller helt med dig. Det är en enormt stor fråga. Men i grunden så är det också ganska enkelt att man behöver som nyhetsförmedlare, nyhetsredaktion, ta ansvar för sin makt. Och försöka göra det bästa de kan utifrån den roll man har i samhället. Sen gäller det att tjäna pengar på det såklart. Men där ser jag i alla undersökningar att efterfrågan finns.
Mm.
Det allmänheten vill förstå. Man vill också betala en rimlig peng för det. Man vill inte ha underhållning när det är nyheter. Men man vill inte ha nyheter när det är underhållning heller. Utan de rollerna behövs och de har en viktig plats. Jag tror tyvärr vi måste avrunda nu. Du tyckte att 20 minuter var lagom och jag tror vi har pratat en bra bit över en timme nu.
Det är ditt problem.
Jag uppskattar väldigt mycket att du kunde komma och jag tyckte det var jätteintressant.
Ja, vad roligt och kul att få. Det var ett sätt för mig att försöka sammanfatta vad jag har lärt mig som journalist i den här boken och att få prata om det är ju alltid lika kul.
Ja, men precis. Så, jag har egentligen 4 punkter till. Så vem vet, jag kanske bjuder in dig sen igen. Det kommer vara en liten röd tråd om journalistik.
Det är en kostnadsfråga.
Ja, eller hur? Precis. Ja, men du kommer få en fin keps som tack här. Så att... Tack så hemskt mycket.
Tack så mycket. Tack.